kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för det här programmet. Inspelningstekniker i Värnamo köka är Lennart Johansson. Jag nu ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo köka med Håkan Sundliden. Dessa bibelförklaringar är på tisdagar i Värnamo köka klockan 18.30. Om du vill höra dem så att säga live. Och så sänder vi dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 44. Alltså här är då Håkan Sundliden.
Då är vi samlade igen i Andreaskapellet för att fördjupa oss i Matteus evangeliet. Och nu har vi kommit fram till det 16:e kapitlet. Och det räknas av många som själva kulmen på Matteus evangeliet. Men innan vi läser det och tar oss an det, så låt oss be. Herre, tack för din närvaro. Tack att vi kan förlita oss på att du vill oss väl och att ditt evangelium är detsamma som det alltid har varit och att det räcker till för oss. Herre, vi ber om din heliga andes bistånd så att vi kan se och förstå vem du är och vad du vill oss och vad du vill göra ibland oss. Herre, tack för den här timmen som vi nu har tillsammans. Vi ber att du själv ska vara närvarande och vägleda oss både i tankar och tal och i vårt lyssnande. Vi överlåter den här stunden till dig. Amen. Ja, förra tisdagen så var jag ju borta, som ni kanske lade märke till. Och då var Håkan Persson här och gick igenom det sista avsnittet, och enligt honom då så ska han ha gjort färdigt det som vi hade talat om, alltså till och med 16:12. Och det betyder att det avsnitt som påbörjades i det 14:e kapitlet, det som kommer alltså direkt efter liknelsetalet, när Jesus nu börjar vända sig mot hedningarna, och det avsnitt som vi rubricerade som kyrkans förhistoria. Därför att det finns ju så många små antydningar här, både i 14 och 15 kapitlet och i början på 16 kapitlet, om den kommande kyrkan, så att man kan tala om kyrkans förhistoria. Det avsnittet kan vi säga nu är avklarat i och med att vi har gått igenom till och med 16:12. Därför att det som kommer nu ifrån 16 och vers 13 och framöver, det är inte... Eller det skulle vi kunna rubricera som kyrkans grundval. Det är inte längre bara antydningar, utan nu så kommer det att sägas rent ut här vad kyrkan är för något och hur det ska gå till. Och det här avsnittet som vi har ifrån vers 13 till och med 20, det som vi kallar för Petrus bekännelse: du är Messias, den levande Gudens son. Alltså vers 13 till och med 20 räknas av många som själva kulmen på Matteus evangeliet. Därför att ända fram till det här avsnittet så har Matteus låtit Jesus predika och undervisa om himmelriket. Så himmelriket har varit i fokus, har varit i centrum. Himmelriket har förkunnats. Liknelserna i det 13:e kapitlet, 7 stycken liknelser, handlade alla om himmelriket. Men när vi kommer till det här avsnittet, då skiftar perspektivet. Därför nu handlar det inte om himmelriket på samma sätt. Nu är inte det i fokus på samma sätt. Utan här är det direkt Jesu Kristi egen person som är i centrum. Och det kommer han att vara från och med det här avsnittet. Därför det som ligger framför oss, det är ju hela berättelsen om hans lidande, hans död, hans uppståndelse. Alltså Jesu Kristi person i centrum. Och eftersom det här där han bekänns av Simon Petrus är själva brytpunkten, så har man betraktat det som kulmen på Matteus evangeliet. Här vänder historien så att säga. Eller här skiftar fokus. Och det markeras särskilt utav vers 21. Där det står, efter det som vi nu ska gå igenom, så står det i vers 21: från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar, och så vidare. Att han måste lida, att han måste dö och uppstå. Så jag minns när jag läste det här avsnittet i min utbildning då, det är många år sedan nu, vi läste en kommentar till Matteus evangeliet, så ritade våran lärare Matteus evangeliet som ett berg. Alltså vandringen från första kapitlet, första versen, som där det står att det handlar om Messias, eller att berättelsen ska handla om Messias, och så vandringen upp för berget, och så uppe på själva kulmen, och det här utspelar sig på en bergstopp, där sker bekännelsen. Från den tiden börjar man sedan gå mot Jerusalem och lidandet och döden. Och det är en ganska vanlig förståelse av Matteus evangeliet. Så alltså det är ett oerhört centralt avsnitt. Sen går det naturligtvis, precis som med alla andra texter, att tänka sig andra uppläggningar. Och vi har kanske snarare betonat att Matteus evangeliet är uppbyggt kring fem stycken stora tal som motsvarar de fem Moseböckerna. Men det ena behöver inte utesluta det andra, utan det är bara det att det går att göra på olika sätt, och de behöver inte vara motsägelsefulla på något sätt. När vi nu har det här avsnittet 16:3 till och med 17:27 framför oss, så kan man dela in det i några mindre avsnitt. Och då har jag gjort det som så att 16:13 till och med 17, jag klipper av det där, alltså mitt i det som jag nu kallade för vårat avsnitt, själva kulmen, jag klipper av det i två, därför att verserna 13 till och med 17 skulle kunna rubriceras med Simon Petrus ord: du är Messias. Och vers 18 och 20 med Jesu Kristi ord: du är Petrus. Så att där finns en växelverkan just vid själva kulmen där det vänder. Alltså 16, 13, 17, du är Messias. 16, 18, 20, du är Petrus. 16, 21, 23, första förutsägelsen om Jesu lidande, död och uppståndelse. Det finns tre sådana förutsägelser i de kommande kapitlen. Och ett mindre avsnitt i 16 kapitlet, vers 24 till och med 28, som jag rubricerar som så att Jesu lärjungar ska också lida, dö och uppstå. 17 kapitlet, vers 1 till och med 13, Jesus visar sin härlighet, det är på förklaringsberget. Och i samma kapitel 17 från vers 14 och kapitlet ut, om kyrkans svaghet och auktoritet. Svaghet och styrka skulle jag kunna säga. Sen det som kommer i det 18 kapitlet, det är ju då det fjärde stora talet som Jesus håller i Matteus evangeliet. Och det kallas för kyrkotalet. Så att här 16:13, hela resten av kapitel 16, kapitel 17 handlar om kyrkan och kyrkans grundval, vad som är grunden för kyrkan. Och så kommer kyrkotalet i det 18 kapitlet. Och så kan vi lämna fortsättningen därhän tills vidare. Vi börjar då med att läsa, tror jag, hela avsnittet, alltså från vers 13 till och med 20. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. De har alltså gått här nu. De var ju för någon eller ett par veckor sedan, höll jag på att säga, några tisdagar tillbaka, så var de vid Sidon och Tyros. Och det var den här hedniska kvinnan med blödningar. Och sedan så gick de genom Dekapolisområdet ner på östra sidan av Galileiska sjön. Och nu är de tillbaka, kan man säga, norrut. För det står att de är vid Caesarea Filippi. Och det ligger ganska långt norrut i Israel, på gränsen till nuvarande Libanon. Så de är på hedniskt område fortfarande eller återigen. Och Caesarea Filippi, det var en utbyggnad av en gammal stad som heter Panias. Det finns ju i grekiska mytologin en grekisk gud som heter Pan, det känner ni igen. Guden Pan som spelade flöjt bland annat. Och den där platsen var uppkallad efter den här grekiska guden Pan. Men så hade ju Herodes den store 3 stycken söner. Och en av dem hette Filippus. Och de fick ju dela på riket efter Herodes den store stöd. År 4 efter Kristus. Då när han hade dött och Jesus, eller Maria och Josef. Och Jesus kunde vända tillbaka till Israel för att Herodes hade dött. Då delades ju riket upp på 3 stycken. Och den där Filippus, han hade då den här delen utav Israel. Och han uppkallade, han byggde ut staden. Och han uppkallade staden efter kejsaren. Kejsar, och så lade han till sitt eget namn Filippus. Caesarea, Caesarea Filippus, det är alltså hans stad. Det där försvann ju sedan när han gick i graven och några generationer till. Så att nu heter staden återigen, eller platsen återigen, inte Pan men på hebreiska Banjas. Jag tror att det är samma ord som Panjas. Men här uppe befinner de sig nu och det finns en nationalpark där nu. En underbar plats, därför att det är just vid den här platsen så bryter det upp källor utav sötvatten. Det finns inte så många sådana platser i Israel. Men det här ligger vid södra foten på berget Hermon. Och på toppen på berget Hermon, som är väldigt högt, där är det ju snö året runt. Och där finns snölossning och islossning. Och det här flyter ner i de här vattendragen vid Panjas eller Banjas. Och väldigt grönskande och växtrikt område, vacker plats. Och där springer floden Jordan upp. Och så fortsätter den ner genom Jordan och ner i Döda havet så småningom. Så nu är de där uppe. Och de verkar som att de har dragit sig undan mer eller mindre när de är uppe i de trakterna. Och där går de och samtalar med varandra. Och Jesus funderar på och tar upp ett samtal med sina lärjungar om alla de rykten som går runt honom. För det gick ju många rykten kring Jesus. Och det är inte så undligt när man ser vad som har skett runt omkring honom i de tidigare kapitlen. Det är klart att skulle något liknande hända här i Värnamo och dessutom upprepas gång efter annan, så är det ju ingen som skulle vara okunnig. Det skulle ju pratas för jämnan. Det är inte svårt att förstå det. Och Jesus, han frågar om, ja, hur låter de här ryktena? Vem säger folket att människosonen är? Ja, några säger Johannes döparen. Det är inte heller svårt att förstå. Vi såg ju i de första kapitlen att Jesus mer eller mindre går tillsammans med Johannes döparen. Låter sig döpas av Johannes döparen. Predikar samma budskap som Johannes döparen. Nämligen att himmelriket är nära. Guds rike är nära och att vi ska omvända oss. Sen hade ju Jesus ett tillägg, tro evangelium. Men till stor del så var det väldigt likt det som Johannes döparen hade påbörjat. Det är ju först efterhand som det blir mer och mer uppenbart att Jesus är överlägsen Johannes döparen. Det blir ju tydligare och tydligare för varje månad som går. Det blir så tydligt så att Johannes döparen börjar fundera på om han kanske är Elia. Och han skickar bud till Jesus och säger, är du den som ska komma? Och de flesta tänker sig då att Johannes döparen tvivlade på Jesus. Men jag gjorde en kovändning där jag menar att det kanske var Johannes döparen som tvivlade på hela situationen. Och Jesus bekräftar för Johannes döparen. Ja, jag är den som ska komma. Du ser tecknen. Underförstått, det betyder att du är den som uppträder här i Elias ställe. Du kan vara trygg, Johannes. Du sitter i ditt fängelse, du är övergiven av Gud och av människor. Men du har handlat rätt och riktigt och verket kommer att fortsätta. Så att många trodde att Jesus var Johannes döparen som efter sin halshuggning gick igen på något sätt. Eller att Jesus fortsatte Johannes döparens tjänst. Var inte så konstigt. Andra trodde att Jesus var Elia. För Elia, han hade ju tagits upp i den här vagnen. Och det sa så att när ändens tid kommer, då ska Elia komma tillbaka. Och då ska Elia vara tecknet på att ändens tid är här. Nu trodde människor att det här är ändens tid. Så mycket som Jesus talar om ändens tid, han visar på ändens tid, så kanske han är Elia. Några trodde att han var profeten. Och det är kanske inte så undligt att man trodde det. När det står just Jeremia står omnämnd här, eller någon av profeterna, så brukar man i den judiska traditionen, när man talar om profeterna, så nämner man alltid Jeremia först. Jeremia är vid sidan om Elia då, kan vi säga, den främste av profeterna. Och han var inte bara profet, utan han var ju överstepräst också, Jeremia. Det verkar alltså som att de här ryktena är någonting som Matteus knyter an till eller tar upp. För att inget av de här svaren är ju egentligen helt fel. Men de är otillräckliga. För Jesus, han är inte bara Johannes döparen eller Elia eller Jeremia eller någon av profeterna. Utan han är mer än så. Han är alla de här och mer än så. När de alltså har svarat och Jesus inte i och för sig har protesterat emot deras svar utan visat förståelse för de där svaren, så säger han till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Och nu är vi framme vid den brännheta frågan. Det är ju det här som hela Matteus i evangeliet så här långt har så att säga syftat fram till. Och det har antytts tidigare. Titta till exempel i 11 kapitlet. Ja, det är när Johannes döparen sitter i fängelse. Som jag antydde så säger han i vers 3, eller låter fråga: är du den som skulle komma? Alltså Messias. Eller ska vi vänta på någon annan? Eller i det 12 kapitlet. Vers 23. Där allt folket blev utom sig och häpnad och sa: kanske är han Davids son. Eller i vers 28. Där Jesus själv säger: om jag driver ut de onda andarna med Guds ande, då har ju Guds rike kommit till er. Och det är som om de fortfarande inte kan tänka tanken ut. De hör vad som sägs, men de kan inte tänka tanken ut, för det skulle få sådana oerhörda följder om det visar sig att Jesus är Gud personifierad. Det är ju märkligt egentligen att det inte får större följder ibland oss. Om vi nu begriper vem Jesus Kristus är. Och att han har uppstått, att han är mitt ibland och så här i Andreas kapellet nu. Men det är på något sätt som vi, även om vi bejakar det, så kan vi kan inte tillgodogöra oss en sån sanning. Vi kan inte förstå det fullt ut. Vi kan inte inrätta vårt liv därefter. Hur gärna vi än vill. Så att det är inte svårt att förstå att det var svårt också på den här tiden. 14 kapitlet. Vers 27. Den han kommer gående på vattnet. Ni kommer ihåg att vi talade om det här också som en antydan. när Jesus säger till dem, var lugna, det är jag, ego ei mi, jag är den jag är. Det är Guds eget namn. Och i den här översättningen så, folkbibeln, jag tror att det är likadant i Gerts, så är det bara de orden som utger en mening, det är jag, så att det verkligen markeras att det är Guds eget namn. Eller i vers 33, där lärjungarna säger, du är verkligen Guds son. Så där sägs ju det som nu kommer här i vers, eller kapitel 16. Simon Petrus säger i 16:16, du är Messias, den levande Gudens son. Och så formuleras alltså kyrkans svar. Om Jesus nu ställer frågan till kyrkan genom alla tider och till oss också, vem säger ni att jag är? Så är det svaret formulerat här av Simon Petrus. Du är Messias, den levande Gudens son. I den där bekännelsen, du är Messias, den levande Gudens son, så finns ju två titlar. Och vi har talat om det tidigare och därför så ska vi inte ta tid att gå igenom det igen. Men den första titeln, det är ju Messias. Vi hade det redan i första kapitlet och första versen. Den här boken, skriver Matteus, handlar om Messias eller Kristus. Kristus är ju samma titel så att säga. Messias på hebreiska, Kristus på grekiska. Och i kommentaren som ni har fått till de här kapitlen innan, kapitel 2, vers 15, där antyder jag också att ordet Messias och även Guds son eller människosonen kan användas i en liten vidare begrepp än bara på Jesu person. Jag tror att ni kommer ihåg det. Och därför så är de här titlarna Messias eller människosonen eller Guds son, de är så att säga inte tillräckliga egentligen för att beskriva Jesus Kristus fullt ut. Och det är inte så konstigt, därför att vilken titel eller vilket namn du än skulle sätta på Gud själv eller på Jesus Kristus, så blir ju det för litet. Därför fullheten ryms inte i en beteckning på det sättet. Så på så sätt kan vi ju hålla med dem som idag säger att ja, men Guds son, det kan kanske förstås på lite olika sätt. Ja, visst kan det göra det. Orden räcker inte till för att beskriva Jesus. Det är ju inte så underligt med tanke på att han är unik. Det finns ju ingen annan. Han kan ju inte jämföras med någon. Han är för stor, om jag uttrycker det på det sättet. Och därför så är det viktigt att vi frågar oss, vad ligger i de här orden? Vad är det för innehåll när Simon Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son? Vad menar, går det att precisera lite mer vad Simon Petrus menar? Och jag tror att det gör det. Därför att i första kapitlet, Matteus kapitel 1, vers 18 till och med vers 25, så berättar Matteus om tecknet. Tecknet om hur en jungfru ska bli havande. Han talar om jungfrufödseln. Och jungfrufödseln är ju fullkomligt unik. Det handlar om Guds människoblivande. Och därför så är den texten och den dogmen en grundpelare i kristen tro. Därför det finns liksom inget annat jämförbart exempel. Gud har inte blivit människa i någon annanstans. Utan det är helt unikt. Och det är vad Matteus lyfter fram redan, som sagt, i det första kapitlet, vers 18 till och med 25. Jesus är Gud som har blivit människa. Och det beskrivs då i de där verserna i första kapitlet. Och det utvecklas vidare i Johannes evangeliet. Nu ligger det liksom lite senare i tiden, men i alla fall så åskådliggörs ju den här texten också genom Johannes evangeliet. För den Johannes evangeliet talar ju om för oss hur man de första kristna uppfattade det här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud, genom det har allt blivit till som är till, och utan det har inte blivit till. I det var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed. En man uppträdde sänd av Gud, hans namn var Johannes, och så vidare. Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet. Vi såg lika som en enfödd sons härlighet från sin fader, och han var full av nåd och av sanning. Det är beskrivningen på hur de första kristna uppfattade Jesus. Det här fick ju inte stå alldeles oemotsagt, det kan man ju begripa. Och det formuleras sedan i den apostoliska trosbekännelsen. Det formuleras i den nicenska trosbekännelsen. Och den nicenska trosbekännelsen, den lyder så här. Om Jesus Kristus. Vi tror också på Guds enfödde son. Alltså helt unik. En född son. Född av fadern. Före all tid. Gud av Gud. Ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som fadern, och så vidare. Att jag gjorde den där förlängningen var för att jag ville fånga upp den urkristna bekännelsen. Och så påstår jag, det är detta som ligger i Simon Petrus ord när han säger, du är Messias, den levande Gudens son. Så därför så kan vi inte bara ha den meningen och sedan så att säga lägga ut den åt en det ena hållet, en åt det andra hållet, en åt det tredje hållet, utan det måste fyllas med det som är kyrkans bekännelse. Och jag är ju rätt så övertygad om att det är så Matteus har gjort hela sitt evangelium, och inte minst då på den här punkten. Han har sammanfattat de första kristnas bekännelse i de här orden. Vi behöver inte vara tveksamma inför vad Simon Petrus menade när han säger, du är Messias, den levande Gudens son. Då kan vi ta den andra delen i det här. När Simon Petrus har sagt detta och avlagt det som ska bli hela kyrkans bekännelse, då säger Jesus till honom, salig är du Simon, Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Salig, det är alltså en salig förklaring, för att uttrycka sig så. Vi hade det där ordet redan i bergspredikan, det som kallas för saligprisningarna. Och konstaterat salig, det är ju någonting mycket mer än lycklig. Jag vet inte om det står lycklig nu i Bibel 2000. Men vi tänker på jordisk glädje. Men salighet, ett gammalt fint ord, det står ju för den himmelska glädjen. När vi kommer till himlen och allting fullkomnas, och vi fylls med en gränslös glädje, då råder salighet. Simon Petrus har fått del av den himmelska saligheten redan här i tiden. När han gav den här bekännelsen så var det ett tecken på att han hade fått del utav det himmelska livet. Att han är född på nytt, för att använda en annan bild. Att han har blivit intagen i den himmelska sfären och fått del utav glädjen av att begripa vem, något av vem Jesus är. Han har alltså genom Guds nåd, för att använda en annan bild, passerat den där trånga porten som vi läste om i slutet på bergspredikan. Där Jesus talade om sig själv som vägen, sanningen och livet. Vägen, den smala vägen. Livet, den trånga porten, alltså, som man måste komma igenom för att födas in i det nya livet. Och sanningen då, att detta är en andlig nödvändighet. Han har kommit igenom den trånga porten. Den där som Jesus ska tala om på ett annat sätt lite längre fram i Matteus evangeliet. När den rike ynglingen kommer. Och Jesus säger till honom, gå bort och sälj allt vad du äger. Och kom sen och följ mig. Då han som gav upp, vet ni, han klarade inte av det. Och lärjungarna blir förskräckta och då säger Jesus, ja det är svårt att komma in i himmelriket. Eller egentligen säger han, det är omöjligt att komma in i himmelriket. För det är lika svårt som det är för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. Ja, men det går ju inte. Nej, just det. Utan här måste till ett Guds mirakel. Gud själv kan göra. Gud själv kan frälsa. Gud själv kan rädda oss. Och det är det som Simon Petrus här får del av. Han tar sig igenom den trånga porten. Han får del av saligheten i och med att han kopplas samman med Gud själv i den här bekännelsen. Jesus säger alltså, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och här är ju varenda ord betydelsefullt. Innan vi ger oss in på det mer, jag kom på några saker till kring det här med Simon Petrus bekännelse. I och med att Simon Petrus själv inte kunde komma på det här. Alltså kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Du har inte själv kommit på det här. Att jag är den jag är. Utan det har givits till dig. Det har uppenbarats. Det har givits till dig. I och med att det framgår så tydligt här så kan man alltså säga att den kristna tron, förståelsen av vem Gud är en gåva. En gåva är från Gud. Och därför så är det tyvärr så att det inte räcker om människor läser och söker i alla möjliga religioner. Man anstränger sig. Man kanske ber till och med och ropar. Det är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt att man uppgör erfarenheter av Guds närvaro. Det är inte tillräckligt att en människa anstränger sig med sin vilja eller med sitt förstånd. Utan det är en Guds gåva som måste komma in i oss människor. Då kan man ju tycka, vad kan vi göra någonting åt det här? Jag vet att vi har antytt det tidigare och därför så vågar jag antyda det igen utan att försöka förklara det närmare. Men jag tror att alla människor kan be till Gud om den här gåvan. Alla människor kan be till Gud om att få lära känna Gud. Och jag tror till och med jag har nämnt det här också, att det var så jag själv blev en kristen. Gud, om du finns, så visa för mig vad det här betyder. Gud svarar på bön. Och det är lika för alla. För rik eller för fattig, för lärd eller för olärd eller vad du vill. Och så var det då för Simon Petrus då. Han fick ta emot det här som en gåva. Men det finns några saker till förutom att tron är en gåva. Den behöver tas emot. Alltså man behöver tillgodogöra sig den på något sätt. Eller få hjälp med att tillgodogöra sig den. Och varför inte säga en tredje sak. Den ska bekännas. Genom hjärtats tro blir du rättfärdig, skriver Paulus. Och genom munnens bekännelse blir du frälst. Genom hjärtats tro, när du av ditt hjärta tror att Jesus är den han är. Och du bekänner med din mun. Får ut den så att säga. Då lyfts du in genom din bekännelse i den här gemenskapen med Jesus Kristus. För det är ju det Simon Petrus gör. Han bekänner. Och därför så tror vi förvisso att man kan vara en kristen i sitt hjärta så att säga. Men då vill vi uppmuntra människor till att bekänna med sin mun. För att förlösas i sin tro och för att den ska komma upp till ytan. Och för att den ska koppla samman med Guds kyrka och församling på ett riktigt sätt. Det kan vi förstå av att Simon Petrus bekänner. Man kan också förstå ytterligare en sak. Nämligen att det är den den tron eller den bekännelsen som förenar inte bara Simon Petrus med Jesus Kristus och med kyrkan och med Gud själv, utan det är också den bekännelsen som gör att vi förenas med varandra. Därför om du har den bekännelsen och du har den bekännelsen och du har den bekännelsen och jag har den bekännelsen, då är vi förenade i Jesus Kristus. Då har vi blivit syskon genom den bekännelsen. Så man förstår när man börjar tänka på höjden, bredden och längden och djupet utav de här orden, hur innehållsrika de är, hur centrala de är och viktiga än idag. Och när Simon Petrus har sagt det där, och det var dit vi skulle komma, då säger Jesus till Simon Petrus: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och här är det så att det här är en lika central mening, lika centralt ord som det vi nyss har gått igenom, som Simon Petrus bekännelse. Det är så innehållsrikt. Så vi skulle kunna ägna inte bara den här kvällen utan flera tisdagskvällar bara åt den enda meningen: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Vi skulle kunna ha ett bibelstudium där på varje ord. Du är Petrus, det ska jag kommentera helt kort. På denna klippa, det ska jag kommentera lite längre. Ska jag, alltså det är Jesus. Och det ligger i futurum, det ska vi också konstatera här så småningom. Och det är han som ska bygga. Och vad han ska bygga? Jo, sin församling, inte vår församling, utan sin församling. Och församling, det är också ett sånt där teologiskt grundbegrepp som är fyllt med innehåll. Så vartenda ord här är fyllt med innehåll. Jag kan väl säga det för er som har brottats med det. Och ni som inte har brottats med det eller tänkt på det, ni får väl ta det här till er. Och det är ingen som har sagt att det ska vara enkelt bara. Det kan bli lite krångligt ibland. Men just de här orden: på denna klippa ska jag bygga min församling. Det har blivit föremål för olika tolkningar. Vad är det som ligger i de orden? Vad är det viktigaste? Och vi då som tillhör en evangelisk luthersk tradition, där ordet och bekännelsen är det som står över allt annat. Och då räknar vi in, oavsett vad ni är, om ni tillhör lite olika samfund här, för vi är ändå i den svenska traditionen, i den lutherska traditionen. Men där har man ofta sagt att denna klippa, det syftar alltså på Simon Petrus bekännelse. Att det är hans bekännelse som är det viktiga. På denna klippa ska jag bygga min församling. På denna bekännelse ska Gud bygga sin församling. Så därför blir bekännelsen väldigt central för oss som lever i det som kallas för ordets kyrka. Och det här med den rena läran och den rätta läran ska också förstås i ljuset utav det. För det är så viktigt att man har den rätta bekännelsen. Men så har man inte förstått det i den katolska kyrkotraditionen. Där har man förstått det som att det är Simon Petrus som är klippan. Du är Petrus. Petrus betyder, han hette ju inte Petrus, han hette ju Simon. Han fick ju namnet Petrus här. Och ordet Petrus, det betyder ju klippa. Du är klippan. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och då blev Simon Petrus person väldigt viktig. Alltså, Jesus ska bygga sin församling på Simon Petrus person. Simon Petrus skulle vara ledaren för de första kristna. Så har man uppfattat det. Och Simon Petrus efterträdare är ju biskoparna. Och främst då biskopen i Rom. Alltså påven. Så det går alltså en direkt linje från Jesus Kristus till Simon Petrus. Och så vidare i Simon Petrus efterföljd. Det så kallas för den apostoliska successionen. Att det har förts vidare så hela tiden. Och därför så kan man möta sådana uttryck i kyrkohistorien som att där ämbetet är, där är kyrkan. För att hela kyrkan personifieras i Simon Petrus person. Men det här är ju inte den tradition som vi förfäktar så att säga i första hand. Men det finns inslag i den också i svensk kyrklighet. Ämbetsfrågan vet ni är inte oviktig. Och det har att göra med det här. Och det har att göra med att ämbetsbäraren då, eller den främst utav ledarna. Vi behöver inte gå så långt som till påven, utan det kan vara biskopen eller kyrkoherden på plats också. På något sätt personifierar eller gestaltar Jesu Kristi närvaro. Och vårt förhållande till den här ämbetsbäraren som är viktig, inte på grund av sin person. Han kan ha varit fiskare eller träsnickare eller vad som helst. Eller han kan ha bättre eller sämre moraliska kvaliteter. Det är inte det, va? Utan det är själva ämbetstänkandet där som blir viktigt. Ja, det här är ju två stycken olika traditioner. Är det, tänker jag. Tänk om det är med de här motsättningarna som är så många andra motsättningar i kristenheten. Att de kanske inte är så stora motsättningar trots allt. Det kanske är både och. Du tar det här med Petrus då. Alltså klippan. Det är ju Gud själv. Jag ska strax fördjupa mig lite mer i det, men utifrån ett judiskt perspektiv. Klippan är ju Gud själv. Klippan Kristus talas det om i Nya testamentet också. Simon Petrus han är uthuggen ur klippan. Han är tagen ur Kristus. Han är kommen av Gud. Han har sprängts loss så att säga från klippan. Blivit en sten för sig själv. Men bara för att byggas ovanpå klippan. Och så ska det byggas ett andligt tempelhus. På det sättet som Jesus talar här om Simon Petrus kan man tala om var och en utav oss. Vi är alla så att säga små Petrusar i den meningen. Vi är alla tagna ur klippan. Vi är alla komna ur Gud, ur Jesus Kristus. Och vi får alla fogas samman på klippan Kristus till ett andligt tempelbygge. Se vad Petrus själv säger om det här. Han har ju skrivit om det. Inte i Matteus evangeliet, men i första Petrusbrevet. Kapitel 2. Vers 4. Kom till honom, den levande stenen, alltså klippan. Som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud vare tack Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för den som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Och så vidare. Så att det som avgörande är att man lyder ordet. Alltså att man tar emot tron, lyder ordet och sätts tillbaka i den levande sten som man är kommen ur. Så det är både bekännelsen och personen i fråga. Det hör ihop. Det var det jag ville antyda när jag sa som jag sa. Det hör ju ihop alltihop. Vi är ju tagna ut ur Kristus. Vi har tagit emot uppenbarelsen som en gåva. Vi bekänner med vår mun. Och vi fogas in genom att vi är lydiga mot ordet som är Guds eget ord. Det hör ihop. Det här med klippan då. Jag tror ganska bestämt att det är som så. Att när Jesus säger på denna klippa. Så väcker det associationer hos de judar som det här evangeliet är skrivet för. På samma sätt som det gjorde när vi tog slutet av bergspredikan om huset som skulle byggas på stengrunden. eller på klippan, som det står i grundtexten. Det är märkligt att det inte översätts klippan där, men det står ju så i grundtexten. Huset som ska byggas på klippan, Kristus. Så slutar ju bergspredikan. Då så visade jag på hur många ställen klippan syftar på Gud själv. Alltså, jag kommer inte ihåg nu om det handlade om 15-20 bibelställen där det talas om klippan i Gamla testamentet, och det varje gång syftar på Gud själv. Gud är klippan, bergfästet, borgen som vi håller oss till, som vi bygger våra liv på. Det är klart att Jesus måste ha haft sådana associationer när han använder ordet här. Varför skulle han överhuvudtaget tala om en klippa annars? Nej, självklart har han det. Och då, om vi tar fasta på det, så är det 4 stycken motiv som vi ser i det här begreppet klippan. Och det första motivet, det går faktiskt tillbaka till första Mosebok kapitel 22. Jag tror vi får slå upp det där. Första Mosebok kapitel 22. Det handlar alltså om när Gud sätter Abraham på prov. Och han säger att han ska ta sin älskade son och han ska offra honom på klippan. Och du kan se det i vers 22, så står det där att han ska offra honom på ett berg som jag ska visa dig. Och så behöver vi inte läsa det, för ni känner väl till berättelsen. Men ni vet hur det hela slutar. Att han blir förhindrad av ängeln att slakta sin son. Och när han ser sig omkring i vers 13, så får han tag på ett brännoffer, så slutar vers 13, som han kan offra istället för sin son. Och så står det i vers 14. Och Abraham kallade platsen Herren förser. I den gamla översättningen så stod det platsen som det står, jag får läsa färdigt förresten, kallar han platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. I den gamla översättningen så stod det berget där Herren visar sig eller uppenbarar sig. Och då kan man ju tycka att det är inte riktigt samma sak. Nej, men det hebreiska ordet är väl, om det är tvetydigt eller om det är svåröversatt, det ska jag låta vara osagt just nu. Jag har inte kollat upp det särskilt, men det spelar inte så stor roll. Därför att om vi tar det här som det står här i folkbibeln, att det är Herren förser. Vad då Herren förser? Jo, Herren förser med offret. Herren förser ju med den här väduren. Abraham frågar, vad ska jag göra nu? Om jag inte ska offra Isak, vad ska jag göra då? Jo, Herren förser dig med offret som du ska offra. Och så får Abraham det han behöver. Och i vidare mening så är Gud den som förser dig och mig med allt vad vi behöver. Framförallt så förser han oss med Jesus Kristus. I Jesus Kristus finns fullhetens skatter tillgängliga, står det i Kolosserbrevet. I Jesus Kristus är allt givet till dig. Allt det du behöver och mer därtill. Så den här klippan, eller den här bergsplatsen, det är alltså platsen där Herren förser, och han förser oss med sin son. Det kan också betyda, och det berikar ju bara bilden, platsen där Herren uppenbarar sig. Det vill säga där Herren visar vem han är. Han visar för oss att han förser, att han älskar oss, att han ger sitt liv för oss, att han offrar sig för vår skull. Det är vad han visar. Och det gör han på den här platsen, på den här klippan. Och om du sen då går till, nu ska vi se här. Jag tror vi hoppar över där och går till andra krönikeboken. Kapitel 3. Jag ska bara tala om för vad jag hoppar över. Det är nämligen så att i andra Samuelsboken kapitel 6 och 7. Där får man läsa om hur David för arken till Jerusalem. Den hade ju varit ute på vift. Jag vet inte var den hade tagit vägen någonstans. Men David får tag på arken och han för arken till Jerusalem och placerar den på den här klippan. Arken som ju är platsen för Herrens uppenbarelse. I arken visar sig Gud genom lagtavlorna och genom staven och mannat som fanns där i. Och den placerades på den här klippan i Jerusalem. Och i andra krönikeboken 3, när templet ska börja byggas, då ser ni att det står där: Salomo började bygga Herrens hus, alltså templet i Jerusalem, på Moria berg, där Herren hade uppenbarat sig. Så det här är alltså berget, det här är klippan där Herren Gud själv ska uppenbara sig. Och det har varit det på olika sätt genom hela den judiska historien. Fattar vi egentligen vad Jesus säger när han säger till alla judar som lyssnar på honom: på denna klippa ska jag bygga min församling. Alltså det är något oerhört. Ett oerhört genomslag i den andliga världen. I det rykte som finns kring Jesus. Men det är inte det enda. Utan ni ska få titta i Saltaren. Ett annat, så kan ni se ett annat motiv som också hör ihop det här med klipp, hör ihop med det här om klippan. Jag har skrivit upp flera saltarställen, men vi tror att vi tar 27. Saltaren 27. Vers 4. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus, alltså i templet. I alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Klippan är Gud själv. Han tar mig i sin famn, skulle vi kunna översätta det. Eller skulle vi kunna förstå det? Lägg märke till att stå, han för mig upp på klippan. För det här var ju, det var ju på ett berg. Moria berg. Och även om det nu hade byggts hus där och har byggts hus där. Inte minst än i våra dagar. Så går berget eller klippan i öppen dager. Det är den som nu är överbyggd med moskén där. Al-Aqsa-moskén. Inte Al-Aqsa-moskén utan vad heter den andra? Klippmoskén, ja, såklart. Klippmoskén. Man kan ju förstå att det är känsligt område. I alla fall så här står att han för mig upp på klippan. Och titta i Salten 61 också. Där står i vers 3. Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn emot fienden. Det här är några versar som visar på den bakgrundsförståelse som man hade på Jesu tid. Hos profeten Hesekiel, kapitel 28, vers 12. Ni behöver inte slå upp det, men jag kan läsa det. Hesekiel 28, där finns det ett uttryck som också hör ihop med det här motivet. I vers, sa jag 28, 12? Det tror jag är fel, om det inte ska vara 38, 12. Hoppas jag kommer ihåg att ändra i manus här nu också. Ska jag se. Ja, det talas det om det folk där de bor i landets mitt. Men i den nya översättningen så står det som bor vid världens navel. Det kan man ju tycka är en lite märklig översättning. Det är inte någon vidare svenska när man bara läser det så. Men saken är den att man tänkte sig att templet som var byggt på berget och som var på klippan. För där förenades himlen och jorden. Det var världens navel. Där var man förankrad vid Guds navel. Där kom Guds livsström ner till jordklotet. Så templet, eller den här klippplatsen rättare sagt, klippan här, är världens navel. Förstår ni då vad det betyder när Jesus säger, på denna klippa, världens navel, ska jag bygga min församling? Mitt i centrum. Jag ska ge liv åt världen. Tempelklippan, och det är tredje motivet. Den ansågs alltså allmänt vara världens navel eller jordens mittpunkt. Och där var porten till himlen. Men där var också porten till dödsriket. Så att om du tänker att du står vid Golgata kors. Du står på toppen av den här klippan. Du står på Gud själv. Så har du porten till himlen i uppståndelsen. Men du har också porten till dödsriket i hans död och intagande i dödsriket. Ni ser vad Jesus säger här i Matteus evangeliet 16 kapitel. Han säger, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar, eller helvetets portar, ska inte få makt över den. Han knyter alltså an till den bilden. Man tänkte sig dödsriket, man tänkte sig det som ett geograf, som en geografisk plats helt enkelt. Om du tänker att du återigen står där vid Golgata kors och så finns det liksom en gravöppning ner i dödsriket. Här är porten ner till dödsriket. Och när man kommer ner till dödsriket, som är alltså en geografisk plats, så sluter den dig, omsluter dig. Tillsluter runt omkring dig. Och man blir fångad utav dödsriket. En annan bild som används i gamla testamentet. Det är ju bilden utav en drunknande. Vi är ute på havet. På det kaotiska havet. Havet står för kaosmakterna. Och det står i många saltasalmer att Gud bevarar mig så att jag inte drunknar här. Så jag inte sjunker ner i dödsriket. Det här... finns då, motivet finns i flera ställen, och jag tror inte jag tar mig tid att läsa dem, för jag ser att tiden håller på att ta slut. Men på samma sätt som havet slukar en drunknande, på samma sätt blir vi alla uppslukade av dödsriket. Men Jesus säger, helvetets portar eller dödsriket ska inte få makt över dig. Och vi har redan stött på Jona tecken två gånger tidigare i Matteus texterna. Jona som var uppslukad inte bara utav havet utan uppslukad utav den stora fisken. Men på tredje dagen så kastades han upp på land i det stora Nineve. Jesus säger att det är ett tecken. Han talar om att han själv alltså ska uppstå från de döda. Han ska lyfta av portarna ifrån dödsriket. Och han ska gå igenom döden. Han ska gå ner i döden. Han ska gå upp ur döden. Och så ska det vara med kyrkan. Och så ska det vara med oss alla. Att vi måste förvisso dö. Men vi kommer likt Jona att spottas in i himmelriket på den tredje dagen. Det är vad Jesus talar om i den här texten. På denna klippa som är Gud själv. Och han själv som är uppståndelsen och livet ska kyrkan byggas. Och dödsrikets portar ska inte kunna sluka henne. Inte kunna behålla henne. Utan vi kommer att tas upp på den tredje dagen. Och det kommer han att tala om i detalj här längre in i Matteus evangeliet. Och visa i sin egen person, i handling. Men så långt har vi inte kommit ännu. Men det ligger framför oss.
Du har lyssnat till Håkan Sundliden med bibelförklaringar ifrån Värnamo kyrka, del 44. Härefter kommer sändning från Missionskyrkan med deras söndagsgudstjänst. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, och det var från Värnamo församlings närradio det sändes, och programmet heter Bibeltimman.